Fruktans färja av Peter Strömsnäs, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Om nuvarande tendenser fortsätter kommer 1980-talet att bli en period av massiv kris för oss alla. Aldrig förr i historien har det hänt att en nation har uppnått överlägsenhet inom alla viktiga vapenslag utan att vid något tillfälle försöka omsätta den till utrikespolitisk fördel för sig själv. Att för västvärlden fortsätta som om ingenting hänt är att anförtro våra öden åt andras vilja. Henry Kissinger, inför ledande NATO-politiker, Bryssel 1 september 1979. 1. Åbolands skärgård. Vinden sprang upp från sydväst i svaga kårar som bildade fläckar av ultramarin blått, utspillda över den vida fjärdens blanka, speglande bricka. Det var morgonbrisen som hade försovit sig och som fortfarande sömnigt och lojt letade sig in från skiftet, det stora vattnet som i ungefär nord-sydlig riktning skiljer de tiotusentals öarna, kobbarna, skären och landen i Ålands skärgård från de nästan lika många som ligger utströdda i vattnen utanför sydvästra Finland och med ett gemensamt namn kallas Åbolands skärgård. Den letade sig in i gattet mellan Korpolandet i söder och den samling öar och land som bildar kommunen Houtskär i norr andades ner längs Sverigefärjornas farled in mot Åbo, den som här kallades Stockholmsfaret. Den bredde ut sig över den vida kyrkfjärden, Korpobornas kyrkfjärd, och drog upp band av krusningar här och där snett över dess blanka sköld. Men den hade ännu inte vaknat tillräckligt för att hindra de mjukt rundade kobbarna och strandklipporna från att spegla sin egen härlighet i det högsommarljumma vattnet, ljusbruna och mjuka i granitskinnet som nakna solbrända kvinnokroppar. Den började leta sig upp mot nordost, längs västra stranden av den stora ön Norrskata. Den började äntligen sträcka på sig och fylla lungorna för att blåsa upp längs det svärdshugg som någon urtidsjätte huggit tvärs genom gyttret av skärgårdsöar och stenåkrar. Mer än 30 meter djupt för det mesta och så långt att man från kyrkfjärden trodde sig se öppna havet i nordost, trots att där låg landskapet egentliga Finlands fastland med bördiga åkrar, barrskogar och en och annan sällsynt ekdunge. Vinden började nu rippla vattnet ut i den mäktiga fåran med små vågor och kom med ystra kastande kårar runt om skyddande kobbarna in i viken, där Rejo Favell hade satsat hela sitt liv och alla sina ekonomiska tillgångar på att förverkliga en dröm, som kanske var nostalgiskt vansinne, eller som kanske kunde bli en världssuccé. Där, mellan utsparade tallar på strandens gräslänt, på västra sidan av Norrskata, hade han byggt sitt båtvarv med 10 anställda skärgårdsbor. Han hade samlat alla de sista gamla båtbyggarna och deras söner, de män som ännu hade kvar i blodet och händerna, hur en äkta träbåt skulle byggas. Han hade samlat dem för att i en allt hårdare marknad, med allt lättare, allt snabbare och allt mer extrema segelräsers i glasfiberarmerad plast, bygga en segelbåt som skulle vara tung, gedigen, sjövärdig, trä helt igenom och världens bästa i sitt slag. Där låg hon nu, den första färdiga båten, på utsidan av den kraftiga L-formade stockbryggan, med de små vågorna ystert kluckande mot det kravellbyggda skrovet. Hon såg tuff och sjövärdig ut, snarare än elegant, med en hög och ganska rak stäv med ett språng som svepte i en obruten harmonisk linje ner mot den vackert svängda akterspegeln. Hon gav intrycket av ett litet skepp utan att vara direkt kopierad på någon typ av segelfartyg. Hon hade en liten galjon under ett kort bogspröt hämtad från en bark eller fregatt från 1800.